Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hallå och supervälkommen till det här nya sprillans kanonfärska avsnittet av din favoritpodd som heter Rätt upp i verkligheten. Och just det, Sveriges roligaste podd, ja, som alltså görs av två killar. Och de killarna, det här ska alla sjunga med i kör på nu. Det är ju jag, Johan Hurtig Wagrell, och på andra sidan internet, Jonas Strandberg.
88, det gör det. Mm. Kul, ja. Mysigt.
Ja, ganska kul.
Ja, ganska kul.
Ja. Ja, men det är jättekul, för nu är det så här, jag går i skolan de dagarna och behöver, vad ska man säga, pilla lite med schemat. Mm. Vilken spännande ingång det blev nu för alla.
Men det går
nu,
ju bra.
Alla liksom, alla lyssnarna kollektivt stängde av. Nej, men jag har ju lite så schemalagd tid, ja, för första gången i mitt liv, så att det är lite pusslande med att få till veckans höjdpunkt, poddningen, därav att vi har ett internet emellan oss.
Det har vi, men, ja, men det är alltid trevligt att prata ändå. Så att, ja. Och det, jag håller verkligen med dig, det är, kärnan i den här podden är ju att vi snackar veckotidningsberättelser som, alltså, läsarna har skickat in själva, och så driver vi med dem. Men det är också väldigt trevligt att bara prata med sin kompis en gång i veckan. Det tycker jag är väldigt mysigt. Så det är,
jag tror kanske, för det är ju så här, det är ju en sanning att män fortfarande generellt sett är sämre på att liksom hålla igång sociala kontakter och sådär. Mm. Och vänskapsrelationer. Så att det är tips till alla där ute som liksom känner att det är svårt, alla killar då som känner att det är svårt att hålla igång umgänget med någon kompis då, också kille. Då kan ni starta en podd ihop.
Det är ett väldigt bra tips faktiskt.
Ja, precis. Andra kanske så här, mindre kompetenta relationscoacher än oss skulle kanske säga så här, slå en signal ibland eller skicka ett sms bara, eller så. Det behöver inte vara så. Men då tycker jag så här, det där, starta en podd, det känns både smidigare och bättre.
Ja, men det tillför ju någon typ av struktur till relationen också. Någonting som män uppenbarligen behöver. Men ja, så är det.
Så är det.
Så är det. Vi har ju två berättelser varje vecka som vi skojar lite om och sådär. Mm. Och den här veckan så har jag ett ämne som faktiskt berör temat vänskap. Eller om man vill ta i, avslutad vänskap. Så det är lite dramatiskt.
Oj! Wow!
Man har ju talas om vänskaper som fejdar ut. Alltså att man bara, som gamla klasskompisar till exempel. Eller barndomsvänner. Att man liksom
livet... 9 gånger av 10 är det ju så. Precis. Eller liksom...
Ja, men man bodde typ på samma gata när man växte upp eller gick i samma högstadie- gymnasieklass. Och så fort man inte gör det så, så, ja. Så finns det inget som krokar fast en vid den andra längre.
Nej. Ja, men så här, att givet... Och för det måste man säga, det är ju oftast ett kanonsätt att avsluta då en vänskap på.
Mm.
Eller hur?
Mm.
Det är det vanligaste och det är också jättefungerande. För det är ofta så här, ja, vi går ju inte gymnasiet ihop längre. Det är liksom helt naturligt. Ingen blir ledsen utan det är bara så här, det bara fejdar ut. Mm. Det blir så att vi inte hör av oss. Man går vidare på sitt håll och säger, ingen skada skedd.
Nej.
Så med det liksom, med den framgången för det sättet i vänskapsrelationer så är det ju lite konstigt att det inte har tagit bättre skruv i kärleksrelationer också.
Det är nästan liksom så att det är lite skamligt.
Ja, men precis. Jag skulle säga att det är fan frowned upon att låta en kärleksrelation fade ut bara.
Ja.
Fan Stefan, är inte du ihop? Vad hände egentligen med hon Malin du var ihop med? Nej, men jag flyttade till en annan stad. Ja. Så det är liksom, det blev att jag pallade inte höra av mig mer och liksom, vi bara, det fejdade ut kan man säga.
Men det känns som att när det gäller att avsluta relationer så behöver det antingen vara väldigt, väldigt understated eller väldigt överdrivet. Det går liksom inte att, du vet, liksom antingen så ghostar man bara relationen eller så blir det som Tinder-svindlaren, den här Netflix-dokumentären. Att det alltid är något otroligt dramatiskt som blir en Netflix-dokumentär till slut efter några år.
Ja, det skulle vara kul om det var liksom, om det här är någonting som jag tror att vår underbara lyssnarskara kan ta vidare i Facebook-gruppen.
Mm.
Om det är någon som har liksom ett ändå hyfsat lyckat exempel på en välutfejdad relation. Att det är liksom, det är inte så att någon bara gör slut.
Det låter jävla deppigt. Liksom,
ja, det ska få inte vara så. Nej. Att någon gör slut och den andra bara är med på det.
Nej.
Att man liksom gör tvärt slut fast i samförstånd.
Mm.
Och det får heller inte vara så att det liksom exploderar så att den ena blir liksom panikslagen och desperat och den andra bara vill dra liksom.
Mm.
Utan det ska vara en, så att säga, en ömsesidig utfejdning. Mm. Från en så här, en och det får ju inte vara liksom att man har dejtat några gånger och sen orkar ingen höra av sig mer, utan det ska ju vara riktig relation.
Mm.
Och så ska den liksom bara fejda ut utan att man i slutet av kurvan ska säga så här, ja, men vi kanske ska göra slut bara då eftersom vi inte har hörts på 2 veckor. Utan det ska vara liksom att det är, när man tittar tillbaka sen så ska man dels inte komma ihåg när man liksom sa sista orden till varandra. Och man ska ännu mindre komma ihåg någonting av vad det var liksom.
Men det
det kan ha varit att jag sa någonting om...
Ja,
alltså. Jag ser fram emot ett nytt Weezer-album. Det visade sig i efterhand då bli... Det var de sista orden jag sa till min fru.
Nej, men alltså,
eller om det var till min polare, jag minns faktiskt inte ens det.
Nej, men jag tänker att det är ju väldigt speciellt. Om vi snackar nyare relationer, då är man ju, om det är så här, om man är lite på dejtingstadiet eller alltså precis som blivit tillsammans, då är man ju väldigt hypersensitiv till det mesta som sker kring den. Alltså för att det är så nytt och man har precis lärt känna den andra personen. Och då tänker jag att då märker man ju väldigt, alltså ens känselspröt är ju så in tune verkligen med allt som händer mellan varandra. Så att då är det liksom extremt komplicerat att bara jag tror nyckeln i det fallet, alltså när det är en ny dejtsituation, det är en ny relation, det är att bli lite, alltså att fejda ut i tråkighet helt enkelt. Att bli en lite gråare person. Att det blir som en gråskala som bara långsamt sveper in. Långsamt men ändå, och jag vet inte, det ska gå snabbt men kännas långt. Jag vet inte.
Ja.
Förstår du vad jag menar?
Men jag tänker, man kanske kan jag är med på det, mm. men man kanske kan liksom varva det med att bli en färgstark och liksom charmant person
ja.
Emellanåt, för att det, du vet, så här, om du, annars blir det så här, när du börjar fejda, om du bara blir grå, då är det ganska snabbt att den andra bara, nej men du, nu är allt för grå, då skiter jag i det liksom. Ja. Så man måste ju ändå liksom komma tillbaka lite grann så att den andra är fortfarande med på tåget.
Vet.
Emellan, du vet, så ja. Att det blir så här, du kanske kör en vecka lite gråare.
Ja, alltså,
och sen kör du en dag där du bara är så kanonkul. Alltså bara, ah, det här var jätteroligt.
Ja, ja, men
och sen
du
får du
poäng.
Gråa till lite mer. Som en pendel, va? Som är liksom fram och tillbaka och sakta. Liksom. Till slut så är den bara i mitten.
Ja.
Och då,
vet du?
Det, då har du precis sagt att du ser fram emot Weezers nya skiva.
Vet du vad det är? Okej, nu är jag ju verkligen, det hade jag kunnat göra mig skyldig till. Och jag gör säkert det och då också. Men jag måste få säga, den gråaste personen jag stött på i min sfär. Och nu baserar jag bara det här på ett enda intryck som jag konsumerat via podd. Och det kanske är en underbar människa annars, det vet jag inte. Men vi skiter i det nu.
Okej, okay. Kommer du outa vem det här är nu?
Ja, alltså? Jag kommer ju inte ihåg hans namn. Och det är väl också lite talande, tyvärr. Men
ja,
jag sa,
ja, just det. Mannen i den beige jackan.
Ja, ja men precis. Precis. Precis innan vi började podda så satt jag och lyssnade. Jag lyssnar mycket på en podd som heter P3 Musikdokumentär. För jag tycker det är lite mysigt när man fixar hemma. Och det är lite musik, det är lite välproducerad P3-doku. Liksom. Oavsett om jag gillar bandet eller artisten så brukar jag lyssna på de flesta. Och idag så var...
Det är liksom en dokumentär om ett band då i taget.
Ja,
eller?
Precis. Och då har de alltid... Ja, men okej, så här. Det är ju P3, så att det är ändå, det är välproducerat, men det är också public service. Så de har inte hur mycket pengar som helst. Så det de brukar göra när de producerar de här programmen är att de har lite soundbites från artisterna. De har lite låtar och sådär. De har ju aldrig träffat artisterna och intervjuat dem för programmet, utan det är liksom... Ja, men om det är MIA, då har de plockat någon intervju från talkshow med henne typ liksom.
Just det.
Och då mixar de också upp det här med svenska kommentatorer. Alltså typ fans av bandet som då ska vara liksom agera expertkommentatorer.
Mm. Ja.
Och idag så var bandet Coldplay.
Ja, oh, wow.
Och det är ju en trött åsikt att Coldplay är så tråkiga och sådär. Jag tycker de har flera bra låtar. Inte världens mest karismatiska band, men det har inte med saken att göra. Men...
Nej, men framförallt har ju bilden, och den stämmer väl till jättestor del ändå, blivit att de är ett band för folk som gillar att lyssna på musik, men inte skulle kategorisera sig som så här musikintresserade.
Ja, ja, men det har du en poäng i. Verkligen.
Och då blir det ju också så här, ja, jag känner redan här att det är liksom, det är klart att om man ska plocka in en någon som, ja men då, att ens hitta någon som så här brinner för Coldplay,
ja.
Det tror jag, det känns lurigt.
Ja, men de har lyckats.
Okej, okay, ja, så de har, så här, vi har träffat då ordföranden och faktiskt enda medlemmen i svenska fanclub.
Ja, jag var lite, och han lät precis som man tänker att en man som agerar expertkommentator kring ämnet Coldplay skulle låta. Det är liksom...
Är det nu du ska liksom bara snabbt skicka ut en spot on imitation av honom?
Ja, det låter förmodligen ganska likt mig.
Ja,
skulle jag
lite
tro.
Västsvensk dialekt.
Ja, men jag kan bara, jag stänger av ljudet, så kan jag bara läsa beskrivningen av programmet som honom, ja. Då. Det här är berättelsen om hur fyra helt vanliga brittiska killar på bara några år blir ett av världens största band, trots att de vägrar att bete sig som rockstjärnor.
Punkt.
Ja.
Wow. Ja. Du gick också in jättemycket, alltså du blev liksom... Fast jag ser att det var det var som att allt blev grått, ja. När du läste den bara. Ja,
förlåt till den här mannen. Jag känner honom inte och jag kommer inte ihåg vad han heter tyvärr. Kanske är han jättetrevlig, men när du sätter dig i ett program och blir mannen som kommenterar Coldplays karriär från ett fanperspektiv. Det är en svår position att ta sig ur.
Mm.
För jag har ju länge alltså tänkt att Coldplay är ett band som typ inte har några fans och inte riktigt har några som hatar dem heller. För man kan ju inte hata någon för att den är tråkig. Man kan ju tycka att någon är lite ointressant för att den är tråkig. Men att hata, då måste man ju ha någonting som bara ett drag som sticker en i ögonen utav bara helvete. Och det gör ju inte de. De är ju helt vanliga killar. Nej.
Det är väl liksom likgiltighetsrock.
Ja, ja.
Ja, okej, men vem var han då?
Jag vet inte. De hade med Markus Larsson, musikjournalist också. Som också inte riktigt verkar bry sig jättemycket om Coldplay. Alltså, han var ju liksom...
Nej, men och problemet med Markus Larsson är väl också lite att eftersom han har väl på senare år ännu mer kanske profilerat sig som så här Melodifestivalen... till synes tar det på allvar kommentator.
Mm.
Och det gör ju att liksom, alltså det är en sak om man liksom vad ska man säga, tar positionen att älska Mello förbehållslöst för att det är så här roligt och en happening och liksom att det är kul att sjunga med och att det ska vara lite sådär, det ska vara lite pajigt ibland och fint och liksom att man liksom tar det som ett ja men att man bara säger ja men det här det är en någon sorts watercooler händelse mm. och jag tycker det är så himla kul och härligt liksom.
Mm.
Eller att man då liksom ja nej men jag om man då är så här lite musiktunt så att man bara säger nej men det där är liksom ingenting jag befattar mig med.
Mm.
Men att som han att ta positionen att säga jag ska ägna mig åt fokusera på Melodifestivalen och jag ska göra det utifrån ett liksom musikkvalitativt perspektiv.
Ja, det är körigt.
Det är ju den svåraste vinkeln på något sätt.
Ja,
att,
fan vad svårt alltså.
Att ta på allvar.
Ja, men alltså, nu när du säger det liksom, det du säger får mig att tänka efter lite och jag tror inte att de en enda gång presenterade den här andra mannen som ett fan. Men de har alltid ett fan med, så det måste ha varit han som hade den rollen. Men han kändes inte som ett fan och han lät inte som ett fan. Och det var liksom inte kärlek i rösten, du vet.
Man kanske ska så här då, att vi tar på oss, ändå för att vända det lite mer positivt, så tar vi på oss rollen som de som försöker liksom boosta lite självförtroende i Coldplay fansen. För det låter ju nu som att det är så här, hej, de ringer till fanklubben så bara, ja hej Coldplays fanklubb, det är Stefan. Ja, tjena Stefan, är du, ja vi håller på med dokumentär om Coldplay, bla bla bla. Marcus Larsson ska vara med förresten, han du vet som man inte tar på allvar eftersom han skriver om Melodifestivalen fast på sin musikkvalitet. Ja, skitsamma. Är du fan till Coldplay och vill prata? Ja, säger Stefan så här, fan och fan, jag vet inte riktigt. Alltså, ja men du är ju ordförande och enda medlem i fanklubben. Det säger, jo men ja, alltså, nej, de är väl inte så tokiga.
Kan vi bara lägga typ 2 minuter till på det? För att jag tycker det är så himla intressant bara när vi glider in på det. För att, vad är det som gör att till exempel Weezer, alltså som, nu snackar jag som ett Weezer-fan, men också man kan också se det lite utifrån att det är ju lite coolare att gilla Weezer än att gilla Coldplay. Alltså man ser inte de stolta Coldplay-diggarna, men man ser drösvis av stolta Weezer-fans. Alltså överallt på typ Twitter när det kommer ett nytt album eller liksom, ja du vet.
Ja.
Det är ju ingen jätteskillnad. Alltså jag tycker fan inte det. Alltså, det är ju gitarrbaserad, ingen lite ledsen popmusik.
Ja, så musikaliskt menar du att är det ingen jätteskillnad?
Alltså, typ inte. Alltså, om man bara kollar. Men jag gillar ju Weezer mycket mer än Coldplay. Men,
ja, men jag fattar. Men jag tänker mig så, om man då ska liksom kasta då hobbyanalysen. Vi låtsas att jag är liksom en sån... som är med i kanske i Nyhetsmorgon ibland när typ en en vd har gjort bort sig, eller liksom, som är så här, PR-konsult Johan Hurtig Wagrell då.
Mm.
Så här, expert på, du är varumärkesexpert.
Mm.
Ja, då, så här, och jag har liksom, jag kanske har så här, prickig kavaj och är flintskallig, och så har jag så här, lite knasiga glasögon eller någonting.
Mm.
Mm, och så bara, ja, branding expert brukar vi säga i branschen. För jag är lite dryg och rättar då den stackars nyhetsmorgon reporter. Ja, förlåt, ja, jag varumärke, ja, det kanske man inte. Nej, branding.
Förlåt,
ja, man pratar mycket om branding. Då skulle man kunna tänka sig då att det handlar om den liksom allt som inte är musiken i det här fallet då. Vad ska man säga, den identitet eller den värld som man får vara del i om man då gillar endera bandet.
Mm.
Där då liksom, vad heter han, Rivers Cuomo, är ju väldigt liksom musiknörd själv och har väl liksom säkert så här, ja men liksom slänger sig med rätt referenser och har väl också liksom en klädstil. Det är liksom ett större paket som tilltalar folk då, som man liksom känner att man så här, köper in sig på om man gillar Weezer.
Just det.
Medan Coldplay har liksom inte samma sorts paket. Ja, men om man lyssnar på Coldplay då får man musik från Coldplay.
Ja.
Men man får liksom inte en favoritförfattare kanske.
Nej, precis.
Men om man liksom säger att man gillar Weezer, då är det så här, men då har du säkert också läst liksom Camus eller vad det nu kan vara liksom.
Mm, mm.
Och då gillar du kanske så här Puma-skor eller, ja du vet, det är liksom allt sånt där som...
Ja, men det är med
ja, så jag tror det då liksom, nu har vi klippt till reklam i en utsmål för jättelänge sedan och jag sitter, alla har gått, jag sitter i en mörk studio och fortsätter och bara onanera till min egen röst.
Du tror att Steffo är kvar i soffan.
Ja, precis. Och så ser jag bara att det är så här, jag tar av mig, för jag glasögonen, det är inte, de är inte liksom för min syn, utan det är bara en accessoar liksom för att se cool ut. Så jag ser ingenting i dem, så jag ser bara den här liksom suddiga grejen framför mig som jag trott var Steffo.
Mm.
Det är bara, jag tar ner glasögonen så ser jag ju liksom i skumrasket att det är bara en sån beanbag som de har lämnat från en sån, vad heter de, Fatboy. Så inslaget innan i Nyhetsmorgon var så här, Fatboyen, är den tillbaka eller inte? Och så var det någon annan som bara, nej, det är den absolut inte. Men den kan ju få stå kvar i studion. Och sen har jag suttit och pratat branding med den i en timme.
Det är så mörkt.
Ja, en märklig och något konstig scen.
Ja, men tack så mycket. Jag tycker det var väldigt intressant att få pissa lite på den här mannen som jag känner jättedåligt samvete nu, såklart.
Aha.
Han är säkert jättetrevlig. Ja. Och kanske lyssna på, han får något annat än Coldplay, det vet man inte. Men låt oss komma till poddens kärnverksamhet. Visst.
Jag ska bara inflika här, det är liksom, om vi, det är inte säkert att vi gör det, men om vi nu kommer undan med det här utan att få skit, så är det ju ännu ett bevis för vår, som podd, vår likability, om man ska säga.
Mm.
När vi ändå, för det är liksom, sällan kan man slå mer neråt. Men alltså du sänkte ju den här mannen som då liksom också är namnlös. Men som ändå är så här, det är inget liksom slå uppåt och försöka sänka makthavare, utan det är en stackars liksom Jeppe som bara gillar Coldplay.
Men det enda felet han gjorde var att inte kunna uppgåda någon entusiasm kring Coldplay.
Nej.
Men skit i det. Vignett.
Ja, vignett.
Jag blev sviken av min väninna. Ingela, var ofta elak och det var en stor lättnad när vi slutade umgås. Men så en dag släppte jag åter in henne i mitt liv. Det fick jag ångra bittert.
Ja, liksom rakt in i Days of Our Lives Sverige, va?
Ja, verkligen.
Också att hon heter Ingela. Det är så här, jag vet inte, det har det gjorts... vad har varit närmast ett svenskt Days of Our Lives?
Ja, det ligger ju väldigt, väldigt bra alltså. I munnen liksom på...
Ja, men vilket program? Har det funnits
ja,
någonting?
Ja, jo, jo, men då tänker jag Skilda världar när det gick varje dag väl. Det är väl närmast.
Ja, just det. Och det ju... gjordes väl också Vita lögner och Vänner och fiender och så. Det var i samma
ja,
skvallpande.
Men jag tror typ. Fan Skilda världar gick nog längre tror jag. Alltså det gick ju typ alltså efter ett tag så började det sändas en gång i veckan i såna här du vet, ja. 45 minuters avsnitt och det räknas inte riktigt liksom.
Nej nej, då är det ju borta.
Ja.
Ja men hur som helst, det känns det som att säga om man skulle verkligen göra bara en vad ska man säga, en remake eller en svensk översättning av det, då skulle det liksom alla karaktärerna heta Ingela.
Ja, faktiskt.
I alla fall alla kvinnor och några män.
Ja, verkligen. Vad tror du vad tror du Ingela har gjort då? När hon blev återinsatt
i livet?
Ja, det
är precis. Det är kärnfrågan då. Hon var elak och sen så var hon out och sen fick hon komma in igen och då var hon elak igen då liksom.
Precis.
Är det, var det så vi uppfattade dramaturgin i
exakt.
Ingressen? Ja. Då tror jag att jag tror inte att hon stal någon man.
Mm.
Men jag tror att hon missbrukar förtroenden. Det är hennes stora svaghet.
Mm.
Att jag säger, hon gjorde någonting någon gång som var så här, avslöja någons viktiga hemlighet.
Mm. Ja, men det, ja. Det är ju
ett svek. Ja, det är ett starkt svek och det fick säkert jättestora effekter. Men det är också liksom... det är också en av dem som är lättast tror jag att gå på att det var en engångshändelse.
Ja, just det.
Så att man liksom bjuder tillbaks Ingela till bordet.
Mm.
Och då direkt när hon får en ny så liksom brinner det i byxorna på henne och så bara ut med det.
Det är ju en jättebra gissning. Och jag hade ju, alltså, man känner ju personligen, ja det hade nog räckt att bryta. Okej. Ingela och jag har känt varandra ända sedan vi var barn. Vi var aldrig bästisar, men vi umgicks i samma kompisgäng och kom bra överens. När vi blev tonåringar kom vi varandra närmare och blev allt bättre vänner. Ingela var både rolig och skärpt och jag gillade henne. Men det fanns många tillfällen när hennes förkärlek för att skämta och skoja gick över gränsen för vad som var okej. Det tyckte i alla fall jag. Okej, så det är en elak skämtare vi snackar om, okej.
Det... Ändå väldigt otippat att det skulle vara...
Ja, fast då tänker jag...
Det känns
jag
inte så veckotidning
elak...
liksom.
Det är ju en person också som kanske har lite svårt med att känna av sociala koder då. Eller känner en osäkerhet och ett behov av att skjuta ner andra lite grann.
Ja, men jag tror kanske också att det är... Nu är vi komiker och liksom känner för ordet skämt på ett väldigt speciellt sätt antar jag.
Mm.
Men jag har svårt att se att det är så här att hon drar skämt som är lite taskiga. Utan jag tror det känns mer som att det är så att hon säger bara taskiga saker. Och sen typ om någon tar illa upp så bara, men gud, jag skojar ju bara.
Ja, det är ju en klassisk out.
Ja, för jag tror att säga om du skulle liksom, om vi får exempel på saker hon har sagt,
ja.
Så tror jag inte att du eller jag skulle riktigt så här kategorisera det som säger, det där är inget skämt.
Nej, det enda du menar är att jag menade inte allvar. Och det folk tror ju att det är exakt samma som ett skämt, att inte mena allvar. Liksom.
Ja. Ja, men jag tror att hon bara använde sig av den ursäkten att säga, ja. Jag skojade ju bara. Lite skämt får man väl tåla. Ja, men du sa ju bara att jag var fet.
Ja, men precis. Hon hade ingenting emot att skämta på andras bekostnad. Tvärtom, hon skrattade allra hjärtligast åt när andra människor gjorde bort sig och hon drog sig inte heller för att göra dem till åtlöje. Det hände även att hon använde mig som sin driftkucke, även om det var, även om det var sällan.
Jag hoppar. Hur fan? Är det det finaste ordet vi har?
Ja, det är ett väldigt bra ord.
Vad är det? Eller liksom, var Fredrik Lindström i en sekund eller tre och förklarar ordet driftkucku och dess etymologi eller vad det nu heter.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alltså, det känns som att det har någon fullständigt annan betydelse. Alltså typ en mekanisk betydelse eller någonting från början.
Ja, just det, längst ut på liksom kardanaxeln så
där sitter driftkucken. Liksom,
där sitter driftkucken innan något annat. Ja, ja, men precis. För det, men det är också något så här, ja, något mekaniskt. Men för det är väl liksom någonting att det är någonting som drivs med, eller som man driver med. Drift, det är väl, måste väl vara kopplingen.
Mm, ja, men precis.
Till hur man använder det nu då. Men en kucku, är det liksom... Jag tänker, är det något djur liksom? Att det liksom skulle kunna slängigt översättas till liksom det, skämt, giraffen som man skämtar med, eller liksom ja. Skrattfågeln liksom.
Ja.
Ah, jag vet inte fan, det är otroligt. Och är det den, ja, för det är den som blir skämtad med som är drift. Kucken, det är offret, liksom.
Och det är bara det är i negativ bemärkelse eller så. Det är inte
Ingela som är en driftkucku, utan det är då brevskrivaren, va?
Ja, precis.
Ja. Ja, det här ja, men när Fredrik Lindström är gäst så får vi fråga honom.
Ja.
Kom ihåg det. Ja,
det tycker jag. De gånger det hände, alltså de här retan.
Vilken dröm det vore förresten. Ja. Jag bara liksom såg framför mig hur vi sitter och pratar med Fredrik Lindström.
Ja, det är nog mest han som
läser, pratar, alltså.
Tror jag.
Ja, jo, i och för sig.
Han skulle det, tolka det som det... en intervjusituation. Det kanske skulle vara okej då i och för sig. Men,
ja, i det fallet så får man väl verkligen säga det. Men...
De gånger det hände kunde det vara så att hon exempelvis gjorde bort mig inför någon kille jag var intresserad av. Till exempel berättade något pinsamt om mig som jag helst hade velat undvika. Att jag snarkade eller hade fått en finne på något intimt ställe.
Wow.
Sånt som inte skulle vara pinsamt idag när jag är vuxen och har livserfarenhet, men som känns otroligt jobbigt när man är en förälskad tonåring. Okej.
Okay. Ja, och också, det är väl liksom om du, om vi skulle vara singlar och så börja dejta någon och den andra, du eller jag säger att säga, ja men Jonas har en finne på pungen liksom, det är inte jätte, alltså det är inte liksom, man har inte carte blanche med sånt bara för att man är vuxen heller.
Nej, men det är ju lite otrevligt.
Ja, men det var precis som jag sa, det här är ju inga skämt.
Nej,
ska bara säga,
nej, det är bara, vara
taskig. Men alltså, bara om du liksom, om du får placera den här, det här intima stället där finnen satt, i sagda exempel, var väljer du att lägga, placera den då?
Det är svårt. Jag tänker, det är roligt om det är armhålan typ, att det är någonting som inte är speciellt jätteintimt.
Ja.
Utan som bara hon blir väldigt generad över liksom.
Ja, men det känns inte så liksom Ingela. Det är inte starkt nog för Ingela.
Fast jo, jag tycker typ det känns som Ingela. För att om hon märker att om hon anar svaghet hos den andra, typ om hon känner att den andra tycker det är pinsamt och genant och har berättat det på ett sätt som får det kännas så, då vet jag vad jag ska trycka. Då vet jag att hon tycker det här är pinsamt.
Jo, i och för sig.
Så jag tänker att, och det känns som att brevskriven är lite av det prydare slaget kanske.
Ja, okej. Okay. Men om vi säger så här då, att jag inte godkänner det som ett svar från dig.
Nej, men då är det väl rövhålet då. Ja, det skulle ju Ingela, det skulle ju brevskriven aldrig berätta för Ingela heller. Det känns ju väldigt konstigt.
Ja. Ja, men det är verkligen, alltså om man ska vara då liksom
Ingela,
ombud
jag
för
i
Ingela
rövhålet,
här.
Det är liksom inte...
Nej, jag skulle då anföra, om jag stod i rätten i det här fallet och var försvarare för Ingela, så skulle jag liksom gått all in på att det säger, ja men min klient tolkade ju givet som att när du liksom är så gränslös till henne...
Ja.
Så tolkar hon ju det som det här är en rolig historia för dig. Det liksom har ingen betydelse för dig. Du pratar ju vitt och brett om ditt... du pratar ju brunt och tajt om ditt rövhål ändå som det är. Så att det liksom, då kan det ju inte vara någon skada. Så, tack. I arrest my case.
Ja, shit. Jobbig jävel den här.
Tror du hon sa... eller så här. Det kan också vara så här. Jag tror att Ingela kanske sa... till dejten, bara vet att hon har, ja, du vet, när de ska säga hej då, bara, ja, ta det försiktigt för hon har en finne i rövhålet. Skriker hon liksom över hela NK, eller vad det nu är.
Ja.
Och medan då brevskrivaren, hon sa ju inte ordet rövhål till, hon kanske sa liksom, ja, jag har en finne då i, ja, i liksom, ja, i, ja. Först, och sen så bara, vadå? Ingela vill liksom, hon fattar, men hon vill så här, nej, vadå? Ja, men i liksom skärt vid skärten. Vadå, på benet? Nej, men är det liksom ja, i liksom själva skärt mynningen, kan man säga. Och Ingela bara, okej, jag fattar.
Jag fattar.
Okej, jag fattar. Nu går vi till NK så jag får träffa din nya dejt.
Jävla Ingela.
Ja.
Jag berättade alltid för Ingela att jag blev ledsen när hon gjorde sådär. Och då verkar hon uppriktigt medkännande och ångerfull. Ändå gjorde hon om det så ofta att det blev mer regel än undantag. Jag insåg att det fanns något riktigt elakt hos henne och värre blev det. När jag blev tillsammans med min första pojkvän gjorde hon allt för att ta honom ifrån mig. Och till sist lyckades hon. Hon var verkligen charmig och de flesta killar föll för henne. Så även han. Men när han väl gjort slut med mig så tröttnade hon. Samtidigt visste jag att Ingela levde i en stökig familj och hade det ganska tufft. Själva hade jag kärleksfulla, skötsamma föräldrar och hade haft en lycklig barndom. Och därför kände jag mer medkänsla med henne än något annat. Men, okej, nu kommer vändningen då.
Mm.
Nu kommer vändningen. Mm. Men efter det som hände med Johnny gled vi isär mer. Jag kände mig inte längre... Ja, du vet det som hände. Vad menar du? Vad menar du?
Ja.
Jag menar, ja.
Ja, men det där med skärp.
Jag kände mig inte längre trygg med henne.
Och missade även om... jag, var det första gången vi fick höra namnet Johnny? Eller missade jag en gång innan?
Det första gången.
Ja.
Just det. Jag kände mig inte längre trygg med henne. Och även om den olyckliga kärleken gick över ganska snabbt. Som den ju gör i den åldern. Så bleknade inte min misstro mot Ingela. När hon ville att vi skulle träffas och hitta på saker tillsammans sa jag allt oftare nej och skyllde på det ena än det ena än det andra. Till sist försökte hon inte mer utan började umgås med andra kompisar.
Mm.
Ja, men det förstår man ju. Det är en rimlig... Ja, men hon fejdar ut och slutar svara.
En mindre bara. Lyckad fejdning där ju.
Ja, men mer att betrakta som ett straff då ju.
Ja.
På något sätt. Så, det, så då får man ju vara ännu mer så.
Nu liksom söker jag verkligen här efter att få ihop detta, men det är ändå, det finns något kul i just det. Jag skulle precis säga att det är kul att de använder ord som vitt och brett och liksom blekning och så vidare, och när vi började prata rövhål.
Mm. Ja, det var kul. Det håller jag med om.
Men så kom jag på att rövhål var ju aldrig med i berättelsen.
Nej.
Jag tänkte först att det är någon som utmaning, liksom, som har haft en utmaning att få med så mycket som anus kopplade ord som möjligt i sin berättelse, och så började spinna iväg innan jag kom ihåg att rövhålet kom bara i vår sjuka fantasi.
Men
välkomna till
inte låta bli
min
att se spåren,
snåriga hjärna. Nej, precis. Exakt.
Jag insåg ganska snart efter att Ingela och jag hade slutat umgås att det var en lättnad att inte längre ha henne i min närhet. Jag blev tryggare, gladare, mer tillitsfull och framförallt så glad att inte behöva vara på min vakt hela tiden. Samtidigt fortsatte Ingela på samma sätt med andra vänner. En gång ringde en gemensam kompis upp mig och storgrät för att Ingela pratat illa om henne med en kille hon var förtjust i. Jag försökte att inte prata allt för illa om min forna vän, men förklarade ändå att det var just... att det var just sån hon var. Ja. Så är det ju. Tråkigt att hon inte lär sig någonting. När vi var i 20-årsåldern flyttade Ingela från stan. Jag saknade henne. Jag saknade henne inte. Tvärtom. Jag förstod mer och mer att hon var vad man idag brukar kalla en energitjuv. Och när hon inte längre fanns i närheten blev luften faktiskt lite lättare att andas. Så jävla hemskt att höra.
Ja, det
kanske Ingela, hon läser det där, bara, åh gud.
Ja, att hon bara, ja,
okay.
Det är jag. Ja. Jag heter Ingela och jag, liksom, alla jag känner pratar om deras finnar i röven.
Ja, så det, vad ska man säga? De vill ju inte brett prata om något annat.
Nej, precis. Sluta tjata själva om det då.
Det låter hårt.
Men jag måste säga så här, är det det är störigt nu för mig. Alltså så här, om hon nu träffa på henne igen och bli lite kompisad igen och det bara är att hon fortsättningsvis kör den här stilen liksom.
Mm.
Då tycker man så här, men vad är det här för liksom platt pysballong till historia?
Ja, men man behöver ju någonting som är större än det första sveket för att det ska kännas som att det är en belöning på slutet.
Ja, exakt. Man behöver liksom dels också ett tydligt motstånd här nu då mot att hon liksom är on the fence. Ska jag ta tillbaka sen? Och Ingela säger, vi måste börja umgås igen. Och då bara, och så liksom, okej, jag gör det ändå. Jag ger dig liksom en andra chans, mitt förtroende här nu då. Och då måste det liksom smälla tvåfalt på något sätt.
Ja, precis. Ja, men det har vi ser fram emot en rejäl konflikt i slutet här då. Men några år senare när jag har gift mig och fått mitt första barn ringde hon plötsligt upp mig helt oväntat. Hon berättade att hon hade ställt till det för sig i Stockholm och behövde någonstans att bo tillfälligt. Kunde jag ställa upp? Jag var minst sagt tveksam, men gick ändå med på att hon kunde få sova på soffan en natt. Min man var bortrest tillsammans
med vår son. Hur gammal var hon här?
Några år senare bara.
Några år senare, ja just det. Ja.
Kanske 26, Eller närmare 30 då kanske. De var i 20-årsåldern, säger hon. 30-årsåldern nu då kanske. Min man var bortrest tillsammans med vår son och jag kände mig lite ensam. När hon väl dök upp var hon betydligt mer ödmjuk och vänlig än jag mindes än, och jag greps av medkänsla med henne när hon berättade att hon råkat ut för en dominant och kontrollerande man som hon nu lämnat. Okej, ja, det var ju tråkigt att höra. Hon verkade så uppriven att mina gamla negativa känslor försvann. Jag kände verkligen att jag ville hjälpa henne, så efter ett kort telefonsamtal med min man, då jag berättade om henne och hennes situation, beslutade Magnus och jag tillsammans att hon skulle få bo hos oss ett par veckor. Ett par veckor! Åh, herregud.
Wow.
Och vet du, alltså jag såg en sån, med en sån grupp på Facebook som har med resor och sådär att göra. Och då var det någon som postade en bild att de hade varit på kryssning i 9 dagar. Och jag fick så jävla ångest över det. Att de liksom... Att vara på...
Vem hade varit på kryssning?
Nej, men det var någon random bara. Att de hade varit på en båt i... över en vecka med massa främlingar överallt. Jag fick så här riktigt, du vet det blev trångt i bröstet typ. Jag bara kunde liksom svårt att andas lite.
Vad då utifrån att de hade varit på en kryssning?
Ja, men
liksom?
Det är jättelänge. Var på samma båt tillsammans.
Ja, men vad var det för du vet, är det liksom så här lyxkryssning, så lägger man ju till vid typ vad det nu är, Monte Carlos hamn eller vad fan, eller Barbados, och så går i land lite grann och så.
Ja, jag trodde att den bara åkte runt hela tiden på vattnet.
Eller som när jag var på så Ayia Napa som tonåring och blev liksom med mitt gäng medlurad på någon sån här, medlurad, vi ingick avtal med öppna ögon och öppna plånböcker, men någon sån här partybåt där de var så här. Det kom liksom lite så sköna äldre killar då, och en för att använda en tidsenlig referens, liksom en Victoria Silvstedt liknande då, Västerås tjej kanske, jag vet inte, som var där nere då, som liksom alla spelade sina roller om hur häftigt det var på de här partybåtarna då. Man får liksom betala lite grann och så får man dricka hur mycket man vill. Det är uppenbar liksom.
Ja.
Och sen så säger den ena av killarna liksom lägger handen så här, och du vet, som man ska viska en hemlighet, och luta sig liksom mot några av oss och bara, och typ alla får knulla. Det är så riktigt så sunkig.
Nej, men alltså.
Och alla vi i gänget bara, okej, här tar våra liksom.
Det är bra idé.
Ja, och sen då, så när man kom till den här båten så var det så här, tyvärr har det blivit något liksom knas med motorn, så vi kommer bara ligga i hamn då liksom.
Det hör ju.
Knaset var väl att det är dyrt, för dyrt med bränsle.
Det hör liksom. Man ska inte ge sig, det är alltid så med båtar. Nej. Det blir alltid något skit bara. Och det, jag fick samma verkliga, vet du det, ångestkänslor över hur mycket tid och hur man liksom inte kan vara i fred riktigt. När den här jävla forna fienden ska börja bo hos en. Alltså
nej,
oavsett
nej,
vad hon
har
varit
med
om. Det var precis samma klaustrofobikänslor som bara välde över mig. Liksom. Hon bara, du ska få bo hos oss ett par veckor. Det var värsta jag kunde tänka mig typ. Alltså,
ja, nej, men jag skulle verkligen... Alltså
också inte en kompis heller, utan verkligen en person som har varit en sån jävla as verkligen mot henne liksom, historiskt. Och liksom... många gånger. Hade det varit hennes bästis till och med, så kanske man hade övervägt såklart. Men alltså, nej.
Jo, precis. Alltså, men det är också skillnad i vad man liksom gör och vad man känner för det samtidigt. Jag menar liksom, ja men du som är en av mina bästa vänner, om du skulle liksom det skulle skita sig och du skulle behöva någonstans att bo liksom, det är klart du skulle, om det inte fanns något annat så här, det är klart du skulle få bo här då liksom, men jag skulle ju samtidigt få ångest på så här, det är ändå, alltså, du vet, jag vill inte ha någon
nej, men man vill ju, man får ju inte vara i fred då, alltså jag fattar ju, alltså det är klart att man hade ställt upp för alltså någon, men det här är ju också så här, det här är så långt borta i alltså bekantskapskretsen. Ja. Det är ju verkligen typ i andra änden.
Ja. Och också tycker jag misstaget hon gör här är att det säger, Hon undrar om hon kunde få bo över en natt typ. Mm. Och då pratar hon med sin man Magnus. Och så plötsligt där, och innan hon ens har kommit och sagt hej, som jag fattade, då är det så här ett par veckor.
Fy fan. Det är så jävla diffust och jobbigt och långt. Alltså jag får riktig panik över det. Okej.
Ja, det är så starkt. Ja, ja.
Vi får se hur det går. Allt gick jättebra. Den första tiden.
Okej. Okay.
Ja. Magnus och Ingela kom jättebra överens och Ingela ställde verkligen upp som tack för att hon fick bo hos oss. Hon diskade, städade och lagade mat och satt till och med barnvakt åt Robin ett par kvällar för att Magnus och jag skulle kunna gå på bio och gå ut och äta. Jag trodde verkligen att hon ändrat sig och var jätteglad för det. Men, oh my god.
Nu, får jag bara sticka in en fråga här nu då. Mm. Tror du att brevskriverskan ibland, eller till och med ganska ofta när hon ligger med Magnus, att hon ändå förlorar sig i tankarna på hur det var med Johnny?
Säkert.
Ja, hoppas.
Ja.
Okay. Han hade liksom inga komplex för liksom sin skeva kropp, Johnny.
Nej, inte det minsta. Borde kanske ha.
Han borde kanske ha. Och man kan ändå säga att han var en oförsiktig älskare. Och ivrig och oförsiktig.
Det är
och generöst
och glad.
Ja, precis. På liksom det märkligaste av sig.
Okej. Men så en kväll när jag kom hem från jobbet upptäckte jag att Ingela och Magnus vänslades i soffan.
Okej.
Okay. Det kom som en total chock för mig. Det kändes som om hela min tillvaro slog sönder där och då. Och så blev det. Magnus försökte förklara, som han sa. Ingela hade tagit första steget, visat intresse, satt sig in till honom, börjat kramas, men det var ingen godtagbar förklaring. Jag tvivlade inte på att han talade sanning, men det spelade ingen roll. Om han verkligen hade älskat mig så mycket som han alltid sa, så hade det knappast spelat någon roll om Ingela hade sprungit naken framför ögonen på honom. Han skulle ändå inte ha fallit för henne. Jag sa till honom att jag ville skiljas och bad honom flytta ut redan nästa dag. Trots allt skedde vår skilsmässa under ordnade former. Magnus skaffade en ny bostad och vi hade delad vårdnad om Robin, och jag fann mig snart i rätta som singelmamma, och det förblev jag under flera år. Inte förrän Robin var 7 träffade jag den man som jag idag är gift med. Nu har vi varit gifta i 10 år och Robin har fått 2 systrar, så vi är en stor och bullrig men också lycklig familj. Ingela passerar förbi mitt liv till och från, men enbart på avstånd. Jag litar på David, men inte på henne, och jag vill inte riskera att utsätta mig för hennes egendomliga beteende igen. Ryktesvägen har jag ständigt historia med hennes uppförande. Jag kan bara nicka igenkännande. Jag tycker det är jättetråkigt att hon har det svårt, men samtidigt går det verkligen inte att ha en väninna som går bakom ryggen på henne och beter sig illa. Jag hoppas att Ingela ska kunna reda ut sina problem en dag, och det är ju helt uppenbart att hon har problem, men jag kommer aldrig släppa in henne i mitt liv igen. Slut.
Jävla liksom, det var en som flack nedförsbacka i slutet.
Ja, verkligen.
Eller nästan, det var plan mark bara i 3 stycken typ.
Ja.
Men tror du också, kasta in frågan bara innan vi gissar om det är sant eller inte. Tror du att ibland när hon ligger med David, att hon då tänker på när hon låg med Magnus och men tänkte på Johnny? Att han var så glad. Nej, kanske inte. Kanske. Nej, det gjorde hon inte. Svaret är nej. Ja, men fan, vi tog den i mål. Då ska vi gissa då, va?
Mm.
Då tror vi alltså att den här berättelsen om den glade älskaren Johnny, vi tror att den är 1, 2, 3
falsk.
Ja. State your case, Jonas.
Nej, men den är falsk för att jag köper väl på något sätt att man skulle vara vänligt sinnad mot någon som har haft en abusive snubbe, liksom. Men det är på samma gång, alltså typ en av de sämre personerna som har existerat i hennes liv. Och liksom jag köper typ inte riktigt att hon skulle bara släppa in en och bo så där. Det gör, alltså så under så lång tid också. Ospesat flera veckor. Det känns liksom inte. Jag vet inte.
Nej,
jag tycker, köper
det
inte riktigt.
Det är lite många märkliga detaljer tycker jag också. Ja. Det är möjligen då om man skulle kunna liksom verkligen försöka vrida till det på så sätt att innan det som hände, innan det hände med Magnus och Ingela, mm, så hade hon egentligen där och då, då hade hon inte, då tyckte hon inte att Ingelas tidigare beteende var så allvarligt. Då kanske det var liksom 4 av 10 på dålig kompisskalan. Mm. Men sen då, i ljuset av vad hon gjorde sen, så när hon nu tittar tillbaks, då blir det som att hon efterkonstruerar och säger, jag tyckte alltid att hon var taskig.
Mm, mm.
Förstår du att det färgas, det tidigare beteendet färgas av det hon vet nu liksom i efterhand?
Ja, faktiskt.
Men ändå så tycker jag att det, så här, det känns mer som någon som kanske, du vet, dagdrömmer lite eller fantiserar om, kanske de, du vet, de har någon jobbig kompis kanske som de vill, och så liksom målar de upp det här scenariet och hur de liksom hade rätt hela tiden och
ja.
Nej, men det kan finnas det någon också person
så,
i
det känns, jag fattar, det är inte så, det är ingenting i porträtteringen av någon som jag tycker det brister, utan jag tycker det brister i att dels i att Ingela skulle söka sig till brevskrivaren och dels att brevskrivaren skulle släppa in henne i sitt liv. Ja. Hon är en småbarnsmorsa liksom. Vadå? Skulle hon ha tid att plocka in en gammal fiende i livet? Alltså, det, jag tycker inte det känns trovärdigt liksom.
Nej, men också det är lite liksom vad ska man säga? Det är lite detalj. Det är lite tunna och hans loffiga beteende då, men liksom det tunna i hur hon sätter sig bredvid honom på soffan och sen plötsligt liksom vänslas de.
Mm.
Och att hon tycker att så här, ja, det var ju ett väldigt tråkigt, men sen det var ganska, det var också okej.
Okay. Ja.
Vet, det känns bara som en så här, det låter som det, du vet, det sjukaste och värsta som kan hända.
Ja, verkligen. Det brände inte till liksom.
Nej. Jag har svårt att se att liksom, om hon upplevde det där på riktigt, hur hon inte kunde liksom, ja, att man inte fick en mer ja, rasande beskrivning av det på något sätt, eller efteråt.
Ja, jag tänker mest att det kan vara att det har gått drygt 7 år, eller vad det var. Det har gått många år i alla fall, sen det hände. Hon har en ny snubbe nu som hon har bott och levt ihop med flera år. Alltså, hon kommer ihåg det såklart, men jag tror inte att hon brinner av ilska över det.
Nej.
På samma sätt. Hon återgade nog lite liksom, mindre
att hon ändå ville. Jag tänker att hon inte vill ge. Nej, det är okej. Okay. Det kanske då att hon inte vill ge Magnus att, eller känner på riktigt så här långt efteråt att det är någonting man liksom, man tonar ner sitt eget. Så här, ja, jo visst, jag blev väl så här, men han betyder inte så mycket ändå liksom.
Mm.
Så att man liksom, ja precis.
Ja, men man är inte lika passionerad över det i sitt hat liksom.
Nej, och man vill inte heller ge Magnus det, hur jobbigt det var liksom.
Ja, precis.
Ja,
ja, men det är spännande story.
Ja, men det kanske var ändå så nära ett avsnitt av svenska Days of Our Lives som vi.
Det tycker jag.
Som vi kommer
då. Det hade ju absolut platsat i ett sånt avsnitt.
Ja, för av de män i den serien som inte då heter Ingela, de heter väl kanske ändå framförallt Johnny,
ja.
Många av dem.
Ja.
Ja, jag tror det. Ja, men kul. Då vänder vi det bladet och också har det blivit dags att koppla bort vagnen med våra ändå trots allt älskade TV6-lyssnare som då har nått vägens ände när det gäller just det här avsnittet.
Mm.
Om man då inte tar sin Mats ur skolan så använder man inte det uttrycket. Men i alla fall, om man inte blir Patreon, för då kan man, om man går in på patreon.com/rattupiverkligheten, bli ekonomisk stöttare utav den här podden och då får man varje vecka dubbelt så mycket avsnitt eftersom vi nu fortsätter med en Patreon-exklusiv story till. Så gör det, du slipper också reklam och du kan ändå lyssna i din vanliga podd. Det är verkligen en win-win-win-situation.
Så jävla gött.
Ja, gör det nu och så, då hörs vi bara på andra sidan. Och då, det här, jag har inte ens liksom hintat om den här otroliga storyn som jag ska läsa.
Spännande.
Rubriken är: vi tacklar utmaningarna med ett gott humör.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.